Ibland så brukar de välja sittande ordförande. Nu är jag inte ordförande, men jag försöker predika efter den nåd som Gud ger mig. Så sittande bara för jag har lite svårt med mina ben, som ni kanske vet. Men det kan bli bättre det också. En vacker dag kanske jag springer i kappan nu, David. Gud har all makt att göra under. Och så ber jag först innan vi läser ord. Tack kära Jesus att vi låter ditt ord få komma till våra hjärtan på ett mäktigt sätt genom din heliga ande. Vi vet att du ska tala till oss var och en. Tack Gud att du har makt att göra mer än vi kan bedja eller tänka. Tack gode Jesus för att du vill välsigna oss var och en. Du vet vad vi behöver var och en. Du ser våra behov, du ser vår längtan, du ser vad som behövs i våra liv, Herre. Tack Jesus att du har makt och fylla det behov som finns i våra hjärtan. Och så ber vi också för andra som inte har kommit. Vi ber för människor som bor runt omkring oss. Gud, dessa dyrbara evighetsvarelser, Gud. Jag ber att du vill frälsa många människor innan du kommer. I Jesu dyra namn. Amen. Ja. Jag ska läsa först. Ni kanske undrar, jag läser detta ifrån Lukas evangelium, men jag ska förklara det sen. Ifrån Lukas 16. Ifrån Lukas 16. Det är ett allvarsord. Ett verkligt allvarsord. Men jag tar om varför jag läser just detta. Det står ifrån den 19 versen. Det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och levde var dag i glädje och fest. Men vid hans port låg en fattig man som hette Lazarus, full av sår. Han längtade efter att få äta sig mätt på det som föll från den rike mannens bord. Ja, hundarna kom och slickade hans sår. Så dog den fattige och fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Även den rike dog och begravdes. När han plågades i dödsriket lyfte han blicken och fick se Abraham långt borta och Lazarus hos honom. Då ropade han, Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lazarus att doppa fingerspetsen i vatten för att svalka min tunga att jag plågas i denna eld. Men Abraham svarade, mitt barn, kom ihåg att du fick ut ditt goda medan du levde under det att Lazarus fick ut det onda. Nu får han tröst och du plåga. Och till allt detta kommer det till stort gapande klyfta mellan oss och er. För att det som vill gå över härifrån till er inte ska kunna det. Och för att inte heller någon därifrån ska kunna komma över till oss. Den rike mannen sa det, då ber jag dig fader att du skickar honom till min fars hus. För att varna mina fem bröder så att inte också de kommer till detta pinorum. Men Abraham sa det, det är Moses och profeterna, dem må de lyssna till. Nej, fader Abraham, svarade han, men om någon kommer till dem från de döda omvänder de sig. Abraham sa det till honom, lyssnar de icke till Moses och profeterna kommer de inte heller att bli övertygade om någon uppstår ifrån de döda. Och det är ett väldigt allvarsord det här. Jag tänkte läsa det här bara för att det var väckelse. Det var ett par män jag talade om. Det kanske en del har hört det förut. Ett par män som jag träffade på som hade parkerat sin bil på ett ställe och hade gått ur bilen. Och då sa Gud till mig så här. Du ska säga de här orden. Det är viktigt att man är redo för evigheten. Och jag gick till dem och sa det. Då sa den ene, ja det vet ingen hur det blir då. Får jag läsa? Och då läste jag det här som jag läste här nu. Och efter jag hade läst det här, då sa den ene mannen, ja det ligger någonting i det där. Då tänkte vad Guds ord är kraftigt. Mina ord hade inte betytt så mycket om jag försökte tala med dem. Men Guds ord var kraftigt. Och jag hoppas att de fick påminnelse sen genom den heliga ande. Och jag tänkte det här var inte bara till dem utan det var också till mig. Att jag skulle få en väckelse i mitt liv, i mitt hjärta. Att jag får nöd för mina medmänniskor. Och det kommer jag inte ifrån. Förra söndagen åkte jag en runda rätt så långt härifrån. Och då träffade jag på en man. Ja, jag träffade, visste ju var de bodde. Och jag talade med dem förut. Han har familj och jag har 3 barn. För några år sedan talade jag med dem. Så var han lite sådär. Ja, jag var sådär om att tala med. Men nu i söndags då frågade jag honom. Är det bra om jag ber för dig? Ja, det tycker jag du ska göra, sa han. Då förstår jag att det har hänt en hel del i alla fall i hans hjärta, att han var så väldigt, ja, tyckte det var bra att jag bad för dem. Och det är därför jag känner många gånger att jag måste be för våra medmänniskor. För att det är viktigt att vi, när vi känner att vi ska säga ett ord om Jesus, att vi gör det. Att vi inte underlåter det utan säger, det behöver inte vara så många ord, men vi kan säga något om att Jesus älskar dem och att han vill att vi ska bli frälsta. Och jag tänkte på ett tillfälle, det var ett samhälle, jag träffade på 4 ungdomar, 2 killar och 2 tjejer kan man säga. Brukar jag säga, helt populärt. Jo, i alla fall, då talade jag med dem, lämnade dem traktater och så talade jag med dem. Och 3 gick undan. Men gick iväg vidare. Men en flicka stannade kvar. Hon ville gärna samtala. Och jag tänkte att när hon lämnar sina kamrater och kompisar, då är det ju längtan i alla fall i hjärtat. Det här är många sådana här tillfällen jag har märkt. Att det finns en väldigt stor längtan hos både unga och äldre. Och Jesus han vill ju att vi ska verka medan dagen varar. Det går så fort tiden. Våra liv, det försvinner så fort. Det var en junimorgon när jag var i mina tonår. Jag hade inte fyllt 20. Då fick jag en liten vers som kom till mig. Jag hade inte hört den eller läst den när den kom. Hur har jag tiden använt här? Den frågan mycket viktig är. Ty tiden går och snart jag står vid evighetens gräns. Och det gäller ju oss alla. Vårt liv, det försvinner så fort. Och det är ju gott vi kan ta vara på. Nu ska vi ta vara på det vackra vi ser. Det är fullt riktigt. Det var så fint du läste det här och vi sjöng den i sångerna. Det är viktigt att vi gör det. Men vi har också ett ansvar för våra medmänniskor som kanske inte har så där väldigt lyckligt och gott alla gånger. Som kanske en sån här söndag kanske har varit med om en lördagkväll som var allt annat än bra. Utan de är besvikna och tänker, är det här meningen med livet? Men då är det gott att få komma med ett budskap till dem. Att det finns någonting som är mer meningsfyllt. Och det är att ta emot Jesus och lämna sig i hans hand. Jag tänker så här många gånger. Jag är liten, men Gud är stor. Jag är svag, men Jesus är stark. Det håller ni med om, va? Gör ni det allihopa, eller? Det är väldigt viktigt att vi tänker på det. När vi känner att vi är små, det är bra att vi gör det kanske ibland. Men då är Gud stor. Och vi sjunger ju här, och store Gud. Och tänk på allt, vilken makt han har. Som har skapat universum och allt. Allt som vi ser och allt som vi inte ser. Och det är ju gott att det är han som råder över det. Att det inte är några människor som håller på och laborerar och ordnar med skapelsen på det viset. Utan det fungerar jorden går runt regelbundet. Det är gott att det är han som möter solen. Alltså den går ju mot öster egentligen. Solen går upp sig, men det är ju där jorden rullar mot solen. Så måste det vara. Eller jag har fel. Ni får rätta mig, ni får gärna avbryta mig om man säger något fel. För att det är bara bra. Det som är rätt får ni ta vara på. Det är ju så. Jag hade många bibelverser jag tänkte citera, och det är det bästa vi kan läsa. Men jag tänkte på att vi ska se på Jesus. Vi ska ta och titta på Hebreerbrevet 12, 1 och 3. Det står så här. När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt och löpa uthålligt det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken på fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Faderns, om Guds tron. Tänk på honom som måste utstå sådan fiendskap från syndare, annars tröttnar ni och tappar modet. Det är gott att ha sina ögon fästade, sina andliga ögon fästade på Jesus. För att det är det bästa vi kan. Det finns ingen som är viktigare att se på än Jesus. Och det är viktigt att vi har öppna ögon för det. Jag fick ett ord ifrån Andra Konungaboken också här. Det är 6:e kapitlet. Det var Elisa, där har ni... Det känner ni väl till flesta. Elisa, det var ju en profet i Gamla Testamentet. Och han hade en tjänare. Och det står om i 6:e kapitlet i Andra Konungaboken och 15:e versen. När gudsmannens tjänare tidigt på morgonen steg upp och gick ut, sedan hade en stor här med hästar och vagnar omringat staden. Tjänaren sa det till gudsmannen, alltså till Elisa: "O min herre, vad ska vi ta oss till?" Han svarade: "Frukta inte, det som är med oss är fler än den som är med dem." Och Elisa bad: "Herre, öppna hans ögon så att han ser." Tjänaren alltså, att Herren skulle öppna tjänarens ögon. Då öppnade Herren tjänarens ögon och han fick se att berget var fyllt av hästar och vagnar av eld runt omkring Elisa. De var inte ensamma, de hade hjälp ifrån den himmelska världen. Vagnar av eld, det var inte något som var bara det, utan det var mycket säkert som fienden. De flydde säkert för det som de fick uppleva. Och det är just det här jag tänkte på det här. Han fick se, han fick upp sina ögon, han fick se. Jag tror att det är viktigt att vi ber att vi får upp våra ögon så vi ser på Jesus. Vi kommer i olika situationer. Ibland är det inte så där väldigt ljust. Ibland är det harmoni och lycka och glädje. Och det växlar ju vårt liv på olika sätt. Men under livets alla förhållanden är det gott att se på Jesus. Det är ju en kör som lyder så här, som fäst dina ögon på Jesus och så vidare. Ni får gärna ta upp den. Du kan det. Ja. Ja, det är bra. Vi sitter då. Dina ögon på Jesus, se upp i verklighetens själ. Alla ting runt omkring smälter bort som snö i ljuset av hans ära och allt. Fäst dina ögon på Jesus, se in i verkligheten själv. Alla ting smälter bort som snö i ljuset av hans ära och makt. Ja, det är gott att få se på Jesus. Då förändras det mycket. Om vi ber till Jesus, jag tänker många gånger när det är kämpigt, för det kommer många gånger när det är väldigt kämpigt kan bli. Och då är det gott, det vet vi, det kan jag inte säga. Men då är det gott att få be till Jesus, då förändrar sig så mycket, det blir annorlunda allting, det ljusnar. Det ljusnar när du beder och allt förändrar sig, är en sångare som sjunger också. Det är viktigt att vi vet att vi ska vända oss. Men vi ska också försöka visa våra medmänniskor vart de ska vända sig. Det var en indier, han skulle berätta en sak. Jag ska tala om, ni kanske förstår innehållet, vad jag menat med det här. Han befann sig på en slätt och plötsligt fick han se kommit lejon efter honom. Han sprang allt vad han orkade för att komma undan. Och lejonet tog in på honom undan för undan. Och fick han se en brunn, en tom brunn. Han tänkte, och det var en lian som växte där vid brunnen. Han tänkte, jag måste rädda mig innan lejonet kommer. Han tog i lianen och hållade sig ner i brunnen. Nu tänkte han, nu är jag räddad för tillfället i alla fall. Men där uppe stod lejonet och tittade på honom. Och värde och sluka honom när han kom upp. Då tittade han ner på brunnens botten. Där låg den mest gifta orm som finns. Nu hängde han där emellan i lianen, emellan lejonet och den där giftiga ormen. Vad skulle han göra? Vad skulle han göra? Så fick han se en gnagare på och gnaga på lianen. Det var ju fruktansvärt läge han kom i. Vad skulle kunna rädda honom? Då sträcktes ner en hand och han hörde ett skott som sköt, dödade lejonet. Och en hand räcktes ner och lyfte upp honom i brunnen. Det var ju kanske inte... Ni förstår kanske innebörden i det här. Ni har hört det förut, kanske flera gånger förut. Jo, i alla fall, synden, det var ju det som förföljde honom. Att försöka fly undan den, han flydde och försökte att gömma sig i en brunn. Och han... hängde där i den här tråden, det var ju kanske livstråden, men i alla fall, det var gnagaren, det var ju tidens tand som gnag på tiden undan för undan. Ormen som vi såg, som han såg ner i botten på brunnen, det var ju djävulen, Satan själv, som väntade på honom. Men han behövde inte vänta, för att det kom en hand. Det var Jesus som hade lidit och dött på Golgata, som räckte ner sin hand till honom och räddade honom och drog honom upp. Och det är så som det står i psalm 40. Stadigt förbidade jag Herren, och han böjde sig ned, han hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa och gjorde mina steg fasta. Och han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Det skulle många höra och bli häpna. Jag tycker det är så fint det där. Det finns ju en melodi till det också. Det finns inte mycket i Bibeln. Ja, jag tänkte vidare. Det finns så mycket i Romarbrevet 8. Och 31 står det ju ett ord. Romarbrevet 8, 31. Om Gud är för oss, vem kan vara emot oss? Det är gott att veta det. Det var likadant som för den här tjänaren som var hos Elisa. Han blev förtvivlad när han såg de stora härskarorna kring där staden. Men att han fick reda på att om Gud är med dem, då var med Elisa och tjänaren, då behöver det inte frukta. Det behöver inte vi heller. Det kommer mycket som kommer i vår väg, men vi tror vi på Gud och då kan vi vara trygga i livets alla förhållanden. Och till och med när döden kommer så kan vi vara trygga. Det är gott att veta det. Jag tänkte på ifrån Saltaren. Det finns så mycket tröstord. Ifrån Saltaren 30 står det så här. Lovsjung Herren, ni hans fromma. Prisa hans heliga namn. Ty ett ögonblick varar hans vrede, men hela livet hans nåd. Om aftonen gästar gråt, men om morgonen kommer jubel. Det står om nåden här. Tänk vad gott det är att veta. Nåden, det är ett litet ord, men tänk vad betydelsefullt det är. Nåden, det är den som gäller för oss när vi vet att inget annat, vår egen kraft och våra egna möjligheter och våra egna, det som vi gör, det räcker inte långt. Men nåden, det räcker långt. För den räcker ända till evigheten för att rädda vår själ. Och det står ju där i Johannes 3 och 16. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. På det att var och en som tror på honom ska icke förgås utan ha evigt liv. Ty icke sände Gud sin son i världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Det är ett budskap som vi har att förmedla. Det är ju lilla Bibeln det där, och det räcker många gånger att läsa och citera det. Och vi ska inte vara rädda. Guds nåd, det ger oss frimodighet också. Jag har i mig själv har inte mycket att berömma mig av, och jag är inte någon vidare så där förskräckligt modig, jag menar egentligen. Och många gånger när Gud manar mig till att samtala med människor så kan jag nästan darra. Jag menar, skaka nästan. Men Gud, han ger en kraft att få säga något ord ibland. Och det, jag tycker det är så stort. Och det har ju Gud kallat mig. När jag var 10-11 år så kallade Gud mig. När jag var ensam en gång hemma i köket. Ingen var av mina nära var hemma. Och då talade Gud till mig precis om det här. Som jag har varit med om i livet. Och talat med människor och försökt att vinna dem. Och vi kommer inte, den som tror på Herren ska inte komma på skam heller. Och i egen kraft förmår vi ingenting. Det står så här: mig förutan kan ni inget göra, säger Jesus. Så vi är helt beroende av Jesus när vi ska tala med människor. Och det är ganska många som jag har fått nåd och bett med. Jag ska kunna berätta väldigt många. Jag vet en gång då var det en väldig dimma på E20. Och jag stod vid ett motell där, och det kom en kvinna och i en bil, och jag tänkte, jag hade Hemmets Vän, det är ju en bra tidning, mycket bra i den, och finns mycket bra i den i alla fall. Och då lämnade jag den och frågade jag hur hon hade det med Gud, och hon började på och grät, och jag tänkte fråga, du kanske vill bli frälst, sa jag till henne. Ja, sa hon, det vill jag. Jag har tagit kort nu här, men jag fick be med henne i alla fall. Och sen, jag vet ju inte alls vad hon hette, men hon kom ifrån Stockholm och skulle till Göteborg i alla fall, så mycket vet jag. Och när jag fick be med henne, då sa jag, nu ska du söka upp någon församling eller någon pastor eller någon, så du får vidare hjälp i fortsättningen. För att jag kan bara be för dig så att du fick förlåta din synd och att du vet att du blev frälst. Och det ska hon göra i alla fall. Och det är många sådana här tillfällen. Jag tänkte ju inte alls. Många gånger så är det ju så att den tänker inte alls att det ska hända någonting sådär, att den ska få tala med människor. Då kommer Gud och överraskar och kommer. Och det har ju varit så. Men sen är det tillfällen som en har gått miste om, som en inte har tagit vara på. Här i Philadelphia har jag berättat om en man som heter Gustav, som jobbade för en gång. Han hade så jobbat en lördag i skogen med ved, och då fick jag tala med honom, och då i alla fall, då först såg han precis likgiltig ut för det andliga ting. Men efter han, då sa han ju att vi kan gå in, sa han, och ja, hans hem var strax intill där, så det var inte långt borta. Och jag följde med honom in, och så talade jag med honom om Gud. Jag försökte med bibelord att tala med honom. Och jag såg, han sa det, ja, jag kan inte, sa han. Nej, du kan inte, sa han. Men Jesus kan frälsa, sa jag till honom. Och efter en stund, när jag hade talat med honom om Jesus, då sjönk han ner på knäna. Det var en stor, kraftig karl. Jag kände mig väldigt liten men fysiskt emot honom. Men det är inte det hänger på, utan att den är liten, det är alldeles stor. Det är, vi är små alla inför Gud. Och i alla fall när han fick be för honom och han blev frälst. Men sen tänkte jag på en sak där. Hans fru, hon gick undan. Hon ville inte riktigt vara med om det där, att jag bad till honom. Men det slutade inte där. Men sen någon månad efter, då var jag förbi där, och då tänkte jag så hälsa på honom och hans fru. Men då var hon ensam. Och jag tänkte, ja, då sa hon sa några ord om, ja, vi har en dotter, sa hon, i Stockholm. Vill du bedja för henne när du beder? Då tänkte jag att det är klart jag gör det. Så tänkte jag, jag visste inte, det är lite svårt många gånger ibland att komma. Jag tänkte, kanske du också vill bli frälst, jag får bedja med det. Men det missade jag, och det var så svårt sen, jag tänkte på sen efteråt sen. Men dels är jag rätt så blyg egentligen, och det bör ju inte vara. En kan ju tala med människor om Gud, det bör inte vara blyg, för det har en ju frimodighet. Men jag menar, jag visste inte, när inte han var hemma, hade han varit hemma hade jag nog detta och fråga henne också om hon ville bli frälst. Men så stoppade med det i alla fall. Men en tid efter fick jag reda på att Gustav, han hade gått in i evigheten. Och då tänkte jag, den gången jag fick tala med honom och be med honom, Då var det Gud som sände mig den gången. Sen var det annat, en annan man som, jag säger inte namnet på honom. Ni kanske, en del känner honom kanske, men jag hälsade på honom på äldrevården. Jag hade gjort det flera gånger. Han var väldigt glad när jag kom och jag hade med mig någonting bär och sånt. Han var så jätteglad för det. Men då den här gången, sista gången jag träffade honom, då låg han till sängs och han var inte, det var inte så mycket med honom då. Och då frågade jag honom, när jag ber för honom. Ska jag be för dig, så frågade jag honom. Ja, gör det, sa han. Och jag vet ju det, när han var i sina kraftsdagar, då ville han inte veta av någonting åt Gud. Men jag ångrar så väldigt, jag har sagt, frågat, vill jag så be för dig nu? Och jag tänkte på det sen, jag ska fråga honom det för att be för dem. Och jag tog det så här, jag ska be för senare, tänkte jag. Och sådana där tillfällen, det gör så ont igen när den känner efteråt att den har missat någonting. Han var ju så mogen för förbön, tänkte jag på sen efteråt. Han har säkert, men jag tänkte på sen också när jag bad för honom. Kanske han också förstod vägen, för jag talade med honom om Jesus. Och att han förstod själv och åkallade Jesu namn. Men han har behövt hjälp. Och sånt där det tar på en väldigt sen. Efteråt sen det, tillfällen som har gått förlorade och som inte kommer tillbaka. Och det är så med dagen som går. Den här söndagen den 2 juni 2013, den går och den kommer ju aldrig tillbaka mer. Det är en dag som vi har förmån, allihop som är här och alla andra medmänniskor har förmån att få leva den här dagen. Vi vet inget om morgondagen något. Vi hoppas att få leva vidare. Men vi vet att den här dagen, detta är den dag som Herren har gjort. Låt oss på den fröjdas och vara glada, står det i en psalm. Och det ska vi vara naturligtvis. Men det gäller att ta vara på tiden, ta vara på tillfällena. Och det är många, de tänker på nöjen och tänker på att vara glada. Och det är väl ingen fel att vara glada, det vill ju Gud ska vara. Men blir glada på fel sätt, man använder drycker som gör tillfällig människan glad men som inte ger verklig frid i hjärtat. När de vaknar till efter ruset så är de väldigt olyckliga och det kommer andra tankar. Men det är ju sådana vi ska be för och tänka på, för Gud älskar dem. Det finns ingen, utan Gud älskar varenda människa lika mycket. Och vi ska tänka på det, det finns ingen människa som inte är möjligt för Gud att frälsa. Han kan frälsa vem som helst, bara vi böjer oss för honom och tar emot honom. Ja, jag tänker för min egen del, till att förkunna ord, det är ansvar. Det är ansvar att vittna så här. Men det är också ansvar hur jag lever själv. Och att jag är ödmjuk. Det är viktigt att jag inte säger det bara, du ska vara ödmjuk i ditt hjärta. Det är viktigt att jag är ödmjuk i mitt hjärta. Ödmjuk inför Gud och ödmjuk inför människor. Det är väldigt viktigt det där, att vi inte har för stora tankar om oss själva. Utan vi kan möta våra medmänniskor och förstå att de är minst lika värdefulla som oss. Vi har inget att berömma oss av eget. Ingenting. Utan det är bara nåd som Gud har gett oss, att vi får vara frälsta idag. Och jag hoppas och tror att vi alla här är frälsta. Och är det så att det är något som vi behöver, ibland så kan det vara så här. Vi behöver förnyelse, möta Jesus på nytt och möta honom och få ny kraft. Och då är det viktigt att vi tar vara på det tillfället också, att vi lyssnar till den inre rösten, att jag behöver få förbön. Jag behöver få det. Jag behöver få det idag. Och det finns kanske någon mer som behöver få förbön idag. Och vi ska hjälpas åt att bedja. Det är väldigt viktigt det här. Och så står det i Romarbrevet 1. Så finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Det är gott att veta när själafienden kommer och anklagar oss och kommer och påminner om så. Vi har försoning i Jesu blod. Och Satan har ingen, han har inte rätt till den minsta inteckning i oss. Det är Gud, det är Jesus som har rättigheten till oss och ingen annan. Satan, han ska fly på, i kraft av Jesu namn och Jesu blod när han kommer. Och det är gott att veta det, att det finns kraft i lammets blod. Det finns kraft ute i Guds lammets blod. Och jag tänkte på ett ord här i samband med jag talade om ödmjuka. Det står i Bibeln så här att Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka giver han nåd. Så vi säger, tror jag, ber Gud om nåd att jag inte på något vis har någonting att ta högmod i mig, för det ber jag inte på något vis ha. Utan jag vill be Gud om ödmjukt hjärta så jag kan vara till välsignelse och den nåd som han ger mig. Och när jag vittnar om Jesus att jag inte har något om mig själv, utan det är Jesus som sa hela ära. Och jag kanske inte har så mycket mer att säga, men vi har ju Guds ord som jag har hört och lyssnat till här. Och varför jag läste just om det här, den rike mannen och Lazarus, det har väckt mig så väldigt mycket många gånger. Jag tänker på alla människor, ingen undantagen, är på väg till en destination, ett mål. Alla är på väg mot evigheten. Och då är den stora frågan, vilket mål är vi och våra medmänniskor? Det är viktigt att vi är redo när Jesus kommer, för han kommer säkert snart. Och det är viktigt om vi får uppbrott eller på annat sätt. Jag menar, att Jesus kommer eller att vi får uppbrott. Men det är viktigt att vi är redo. Och vi kan inte få för mycket av Jesus i våra liv. Och därför så inbjuder jag att är någon som vill ha hjälp och förbön och vill komma, få mer av Jesus. Och att vi ska be. Jag ska gärna be, och jag ska be för mig själv också samtidigt. Så jag ska inte bara be för dig. Så kom gärna fram och vi ber. Jag menar om det är någon som känner så. Jag har haft många möten. Och jag tycker ibland, jag vet, jag hade ett barnmöte. Jag hade 18 möten på 3 veckor på en plats i Småland. Och då hade jag barnmöte på söndagen klockan 2, 3 söndagar. Och då var det en flicka som hette Kerstin, hette hon, för att jag kommer ihåg. Hon sa, jag vill bli frälst. Hon var 10 år. Och det är inte för tid, det är gott att de kommer tidigt till Jesus. Och jag har ju förlorat kontakt. Jag har haft lite kontakt, men nu ringde jag tag. Jag vet att... Och då frågar jag, för nu är hon, det är ju så länge sedan, så hon har ju fått familj och är ju, ja, över medelåldern nu nästan, för det här var på så länge sedan, så det var 1950-talet, så det är ju länge sedan, det är ju inte alla som har varit med om 50-talet. Här är det kanske, jag var 40-50-talet, ja, det här var på 50-talet i alla fall, slutet på 50-talet. Men jag menar att det är gott att få ha kontakt och fråga hur människor har det längre fram också så här. Och jag gör så. Om det är någon som vill ha hjälp och vissa bedjar, då får du som kommer fram också be för mig. Om det är någon som känner att du vill ha mer av Jesus. Kär Jesus, Jesus, Jesus. Kära Jesus, Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Tack Jesus att du har makt och Herre att möta oss var och en. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Gode Gud, gode Gud. Jesus, Jesus, Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus att du ser att jag behöver möta dig på nytt, få mer utav dig. Jesus, du ser att jag vill att du ska bo i mitt hjärta och att du ska vara konung och herre i mitt liv, kära Gud. Och hjälp mig att jag av nåd får söka vinna människor för dig. Du har sagt det i ditt ord. Att då vi vet vad det är att frukta Gud, söka vi vinna människor. Tack gode Gud för att du välsignar oss var och en. Och jag ber att du är med oss denna dag i fortsättningen. Tack Jesus att du älskar oss alla. Och du hjälp oss att vara redo om du ska uppenbara dig komma mycket snart. Så hjälp oss då att vara redo den stunden. Och vi får följa dig Jesus. Jag ber så i Jesu dyra namn. Amen.